en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Kate är hittad. I helgen så fångades hon på ett videoklipp utanför en matbutik. Men det har inte stoppat Kate Gate. Är det hon på filmen? Och varför har någon försökt att bryta sig in i hennes journal?
Vi pratar även om Megans nya projekt. Är det nu hon ska bli lifestyle-guru? Och bryter det i så fall mot hovets regler? Och så pratar vi om de nya avslöjandena om prinsessan Dianas fruktansvärda uppväxt.
Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson. Sara, vi har någonting att fira.
Ja, det har vi.
Det är så kul att ni är så många som vecka efter vecka lyssnar på vår podd.
Just nu så har vi över 7 miljoner lyssningar. Alltså det är ju helt otroligt.
Det är fantastiskt. Och förra veckan så var ni över 100 000 personer som lyssnade på oss. Det är galet när man tänker på det.
Ja, det är det verkligen. Men vi blir så glada. Och Jenny, det här måste vi fira med tårta och bubbel.
Det gör vi.
Japp.
Vi ska starta det här avsnittet med att fortsätta prata om prinsessan Catherine. För intresset för Kate är enormt. Som ni vet, ni som hängt med, senast man såg Kate vid ett officiellt tillfälle, det var den 25 december förra året. Den 17 januari så meddelade hovet att hon hade genomgått en bukoperation. Och det skulle inte komma några uppdateringar kring det. Hon skulle vara sjukskriven fram till påsk.
Ja, och som vi har pratat mycket om här i podden så vet ni ju att det här skapar en orkan av rykten och spekulationer och konspirationsteorier. Och det här har ju utvecklats till ett riktigt Kate-gate.
Alla undrar ju, vad är det för bukoperation som Kate har genomgått? Självklart så råder ju patientsekretess för henne, precis som för alla andra. Och vill Kate hålla det privat, ja då har hon all rätt att göra det. Men det är långt ifrån alla som respekterar det här. Jag skulle säga att det är som en orkan på sociala medier med olika teorier.
Ja, och det var ju också så att när man gick ut och berättade att Kate hade genomgått den här operationen, då bad ju också hovet om att så här, omvärldens respekt för det här, att hon ville hålla sitt privatliv just privat. Mm. Men nu har det kommit uppgifter om att någon av de anställda på sjukhuset i London, London Clinic, där då Kate opererades, olagligt har gått in i hennes journal för att läsa.
Det är Daily Mirror som har avslöjat det här, och det ska tydligen vara en anställd då som försökt att läsa de här dokumenten. Och det är inte helt klart ifall den här anställda faktiskt lyckades med att bryta sig in i Kates journal. Men man har ju startat en intern undersökning då på The London Clinic.
Och det tror jag verkligen att de behöver göra, för att sjukhuset London Clinic har ju faktiskt haft både kung Charles och prinsessan Catherine som patienter den senaste tiden. Så det här vore ju en katastrof om det då visar sig vara sant. På ett sjukhus, ja men man vill ju som patient, oavsett om man är kunglig eller inte, känna sig trygg med att ja, men ingen annan kliver in i ens privatliv och rotar. Mm. Så att har det här hänt, då blir det...
Det är allvarligt. Jag tror... Alltså ofta brukar det väl vara så att en person som olagligt går in i en sjukjournal får ju en reprimand, eller det kan ju till och med sluta att man inte får ha kvar sin anställning, för det, så allvarligt är det.
Men det är så otäckt med det här, för med tanke på hur stort hela Kate-gate har blivit så finns det ju så mycket pengar att hämta i den här informationen, vilket gör det riktigt olustigt.
Ja men verkligen. Men Sara, häromdagen så fick vi för första gången se prinsessan Catherine livs levande. Och det var på ett kort videoklipp.
Kate är hittad.
Kate är hittad. Och filmen vi nu har fått se, den kommer inte från brittiska hovet. Men det är ett livstecken. Det är faktiskt en helt vanlig privatperson som har filmat Kate och William när de var handlade i en lanthandel som ligger nära parets bostad i Windsor. Och det är brittiska The Sun och amerikanska TMZ som har publicerat den här filmen. Och det är ju en unik video.
Ja, och man kan ju bara fundera över hur mycket den här personen har fått för att sälja den här videon till medierna. Alltså Jenny, det måste ju vara otroliga summor.
Ja, men med tanke på intresset från en hel värld, så det är jag övertygad om. Och det man kan se då är att Kate och William, de promenerar bort ifrån den här gårdsbutiken, troligtvis till en väntande bil. Kate ler, hon pratar med William. Hon bär en stor vit påse och man ser ju att hon går ledigt och utan besvär bredvid honom. Och det var ju ändå en tröst i det hela, att det är kul att se att hon är pigg och frisk. Men vilka reaktioner?
Is it Kate? Well, if I spend one more hour with you, I'm going to be so far down into the earth's crust that I won't be able to come back.
Ja, det här, det blev, i och med att man nu efter Kates bildredigering så tror man ju att allt som har med Kate att göra är fake och ihopklippt och stageat.
Ja, men jag var säker på att The Suns site skulle braka ihop, för så fort filmen och bilderna var publicerade så svämmade det över på sociala medier. Man kunde se bilderna överallt och jag kan bara tänka mig, ja, men tänk hur många miljoner som ändå klickade sig in för att se videon i sin helhet.
Ja, men om man då får analysera videon lite så tycker jag ju, som du var inne på, att Kate såg, ja, men hon såg glad och avslappnad ut. Hon var ju klädd i svarta träningstights, löparskor och en vindjacka. Jag tror att det var väldigt, väldigt bra att omvärlden nu fick se Kate live i rörelse för att då stoppa många av de här spekulationerna. För de har ju faktiskt handlat mycket om att, ja, men vissa hade att hon skulle sitta i rullstol, att hon skulle ligga i koma och så vidare. Så att nu få se rörligt klipp på henne där hon är och handlar ihop med sin man, det tror jag ändå var bra.
Mm. Jag är inte säker alls på att den här filmen stoppar alla konspirationsteorier. Jag vet att så fort jag skrev om det på Instagram efter att videon hade kommit ut, så var det, alltså det var så många som påstod att det där är ju inte Kate. Och det är lite som att de här konspirationsteorierna lever sitt eget liv. Det var många som trodde att nej, men de har använt en dubbelgångare. Det finns ju tydligen en Kate
lookalike
i Storbritannien.
Men hon har ju också faktiskt nu gått ut och sagt att det inte är hon på videon för att stoppa just de spekulationerna. Mm. Det har varit otroligt många, man har då använt det här klippet utanför lanthandeln och sen har man då klippt in en tidigare bild på den här lookaliken och man hävdar då att jo, men det är hon. Men hon har alltså då gått ut och sagt att nej, det är inte jag på filmen.
Nej, men det här tar ju aldrig slut. Det här är ju som en galen cirkus. Det var också någon som påstod att nej, eftersom man inte kan se några livvakter så kan det omöjligen vara Kate och William.
Men där måste man ändå säga, men när vi tittar på kungligheterna, det är ju inte så att livvakterna sitter i knät på kungligheterna, utan de befinner sig alltid på ett visst avstånd.
Ja, och det här är filmat ganska nära, så att det är klart att det finns säkert livvakter i deras närhet, men det kan man inte se på det här, alltså ut. Klippet liksom.
Det är ett ganska kort klipp ska också sägas, så man hinner inte se jättemycket. Men det är i alla fall så man pratar och skriver om det här klippet just nu.
Ja, jag trodde faktiskt att det skulle ta död på ryktena, men så fel jag hade.
Ja, alltså jag publicerade också en TikTok om det här och det är jättemånga kommentarer, men det finns inte en enda kommentar som säger att det är hon, utan det är bara, det är inte hon. Mm. Så att det här fortsätter.
Men vi kollar lite närmare på den här mannen som filmade Kate och William. För det har varit en del teorier kring honom också. Att det där måste ju varit någon luskig paparazzi som satt och väntade. Eller den där är filmad med så dålig kamera, så måste det varit från 2021.
Just det, alltså, det är många som hävdar att den är gammal också.
Ja. Ja, men han finns på riktigt. Han heter Nelson Silva. Han är ingenjör och en helt vanlig person. Jag tycker vi lyssnar lite på vad han har att säga i en intervju med The Sun.
And I decided to go to the farm shop, as I do, Saturdays, Sundays, whatever day is more convenient. I just went there and, as I walked in, I noticed this young couple by the bread aisle or section. And as I was looking at them, Kate looked back and I kind of recognized her face, but I wasn't sure why. And as I was still looking at her, William just turned back and then I recognized William and I thought, okay, I've just seen William and Kate kind of thing. And then after that, I just noticed that perhaps they wanted to be discreet and I wanted to keep their privacy to themselves. As I was leaving, I was thinking, well, maybe I'm just going to try to record the video of them from my car and I can share with my family because my family is in another country and I know they follow things through the media outlets. And I thought, I'm just going to share a video and show them, look, this is William and Kate, just be normal human beings, going to a shop, nothing like you're used to see, wearing those fancy clothes and everything. It's just two normal people, a normal couple coming from a shop. And as they come out, I filmed them, and I noticed they were coming closer to the car, so I also didn't want to be too close to them, and that was it.
Ja, men han ger ett väldigt försynt intryck, och vi får ju hoppas att inte han då har drabbats av det här ursinniga hatet som snurrar på nätet nu, utan jag menar, han säger det att han bara lite oskyldigt filmade dem, och att han också tänkte att men det här är en publik miljö, så det borde ju vara okej.
Ja, men han hade varit inne i affären och han hade sprungit på dem vid delikatessdisken eller skärkdisken eller något sånt där, och sen vid brödavdelningen, och då hade han säger det att han kände igen Kate men visste inte riktigt hur han skulle placera henne, och så berättar han att han inte är så intresserad av kungligheter, men hans familj är det, och hans familj bor i ett annat land, så att de kunde ibland så här skicka länkar till honom och uppdatera honom och sådär. Och sen, för han filmade inte inne i affären, utan han sitter i en bil utanför vid parkeringen, och det är då han tar det här korta filmklippet. Och så när man ser honom i intervjun får också intrycket av att han är väldigt försynt, och det verkar inte vara något illa ment med detta på något vis.
Men man är ju väldigt intresserad av vad han fick för det här klippet.
Ja, alltså för hans skull, om man ska vara lite cynisk, så hoppas jag att han fick bra betalt. För att vi kan alla vara övertygade om att The Sun och TMZ har tjänat miljoner på att folk har klickat sig in. Så jag hoppas att, för hans skull. Sen kan man ju alltid ha den här diskussionen om, är det okej att filma någon i smyg? I det här fallet skulle jag säga att allmänintresset är så enormt stort. Så det tycker jag. Plus att de rör sig utanför en affär, alltså en publikplats. Och då har man som fotograf rätt att ta bilder så. Men jag vet att det är många som är jättearga på honom. Var inte det, säger jag. Det här är ändå, passar väl hovets PR-avdelning alldeles utmärkt det här. Att det finns ett klipp på att Kate mår bra och är frisk.
Och det känns ju som att de behöver lite hjälp på traven efter hur allt det här har hanterats.
Ja, och jag menar, hade han filmat henne i smyg, gått efter henne i affären, då hade man ju reagerat liksom. Men det här är någonting annat, skulle jag vilja säga.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men det här med att Kate redigerade den här bilden som lades ut på morsdag, det har ju lett till att man även börjar titta på fler kungliga bilder som man då påstår att det är Kate som har tagit. Bland annat en bild på drottning Elizabeth som sitter i en soffa då, omgiven av alla sina barnbarn. Ni kommer säkert ihåg den bilden, jättegullig. Det var ju en julbild som togs 2022, och det ska då ha varit Catherine som stod bakom kameran.
Jag tycker vi lyssnar lite på hur det har låtit kring den här bilden.
Tonight, Kensington Palace and the Princess of Wales under fire again, accused of doctoring family photos. Now this photo, the palace says, was taken by the princess in 2022 under scrutiny. Getty Images suggesting it could be digitally enhanced.
Det är reporten Maggie Rulley som berättar att bildbyrån Getty har börjat ifrågasätta flera av de bilder som prinsessan har tagit. Och den här bilden då på drottningen har snurrat runt på sociala medier, och det är ju då många som tycker att den ser väldigt photoshoppad ut. Och jag kan tänka mig att det är nog en trend vi får se nu framöver, att folk kommer granska de här kungliga bilderna oavsett kungahus väldigt, väldigt noga. Och vi märkte ju det också häromdagen här i Sverige, att en bild från kungaparets statsbesök i Mexiko väckte uppmärksamhet. Där hade någon då ändrat, om det verkade inte som det var fotografen utan kanske någon redigerare som hade då ändrat, för det var så starkt ljus, och de hade ändrat ljuset. Och så var väl det liksom inte gjort i minsta detalj sådär, och det märker då folk. Och då blev det ju ramaskri direkt att den här bilden är manipulerad.
Det är det som kommer, det har liksom nu smittat av sig på alla kunghus. Så det kanske kommer vara så en ganska lång tid framöver.
Och det kanske var därför som kung Willem Alexander lite skämtsamt sa till ett barn i en publik utanför, han hade varit på något event. För barnet sa så här, jag har en bild på dig i din familj. Ja, den är inte photoshoppad, hade han ju skämtat.
Det var lite kul faktiskt att han sa det. Ja, och den här bilden då med Kate tillsammans med sina barn som var redigerad, den har ju verkligen nått världens alla hörn. Och nu har den även nått USAs president Joe Biden och Vita huset.
Ja, under en pressträff så fick Bidens presschef frågor om Kate och vad han hade för åsikter i den här frågan. Vi lyssnar på hur det lät.
Does the president have any thoughts on the controversy surrounding Kate Middleton? Is it something that he's been following? Do you know if he is worried about her?
I think when we originally heard about her health situation, obviously we offer her a speedy recovery. I don't have anything else to add beyond that. We offer her a speedy recovery and I'm just going to leave it there. I don't have anything else to share. I have not spoken to the president about this, but that's something that I can for surely say.
Visst är det ändå lite skrattretande. Vad menar, vad ska Joe Biden säga om det här?
Nej, men vet du vad? Jag känner lite att allt det här har spårat ur nu, faktiskt. Alltså, jag börjar bli ganska så trött på det här bildgitet. Alltså, just som du var inne på, det blev till och med en grej förra veckan när vårt kungapar besökte Mexiko. Nu kommer man liksom, man kommer titta på alla grejer, alla klipp, allting och ifrågasätta. Och jag menar, när han får den här frågan, vad hade man förväntat sig för svar?
Nej, man märker det på den här presschefen också, att hon, det är som att hon bara skakar på huvudet. Jag menar, vad... Vad ska Joe Biden säga om Kate och hennes bilder?
Men frågan är då, har det här photoshoppandet ställt till det för alla världens kungahus framåt?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Ja, men på ett sätt kan det vara sunt att man kanske inte faktiskt ska använda sig av, nu skiljer jag på det, man ska inte använda sig av manipulerade bilder. Att redigera en bild är en sak, man höjer eller sänker kontrast, man fixar med ljus eller färger. Fine, det gör alla professionella fotografer. Men att manipulera, att ta bort någonting, att sätta dit någonting, att ändra någonting så att det blir så taffligt och synligt, det ska man hålla sig borta ifrån som kungahus och hov. Därför att man tappar i trovärdighet. Kan man inte lita på att en bild är sann, vad mer i kungahusets kommunikation kan man inte lita på, så bara sluta med det.
Raka puckar från Jenny Alexandersson, men jag håller med dig. Och apropå då hovet, och så har ju deras pressteam haft en hel del att ta tag i. Jag menar, kommunikationsstrategin ifrån brittiska hovet har ju visat sig vara bedrövlig i en sån här situation. Drottning Elizabeths policy, never complain, never explain, visade sig ju inte fungera alls i det här fallet. Tvärtom så har ju hovets tystnad drivit på de här ryktena och skvallret. Och de har ju såklart väldigt mycket att analysera och diskutera nu framåt för att försöka undvika den här typen av gate.
De har ju också mycket att göra, tänker jag, inför Kates comeback i rampljuset. Hon ska ju vara tillbaka vid påsk och det kommer väcka enormt mycket uppmärksamhet vid den här första programpunkten som hon kommer att ha. Så det gäller ju för dem att planera hur de ska göra. För hennes närvaro kommer ju ta så mycket intresse ifrån det kungliga eventet eller skolan hon besöker eller organisationen. Jag tror att de kommer få jättesvårt. Vem vill vara den första programpunkten? Vilken organisation vill bjuda in henne för första gången?
Ja, det finns ju två sidor. Det kommer ju bara handla om Kate, men å andra sidan, om det finns ett namn på en organisation eller liknande, det kommer att synas världen över.
Det har du faktiskt rätt i.
Men jag tänkte på det, i och med att man säger att de ska vara tillbaka till påsk, vore det inte så här väldigt naturligt då att Kate dyker upp ifall att familjen traditionsenligt närvarar vid någon form av gudstjänst eller liknande? Att det skulle kunna vara den här klassiska promenaden till och från kyrkan, fotografer på avstånd, folket lagom avstånd. Skulle inte det kunna vara en bra comeback för Kate?
Det känns som det perfekta tillfället att göra det på. Mm. Det har kommit andra förslag också om att hon kanske skulle ställa upp på en intervju. Eller att hon kanske ska prata i en podd, för det har hon gjort tidigare och det har även William gjort tidigare. Och då kan man nämna sådana saker. Men jag tror nästan du kommer med den bästa lösningen där. Det är klart, för det blir mycket mer avslappnat. Och det är fokus på henne då såklart enormt mycket. Men hon är där med familjen.
Och då får man också in den här familjeaspekten i och med att det har varit mycket spekulationer och rykten gällande Kate och Williams förhållande.
Ja.
Men hon såg också utav ringen på den här bilden och man har hävdat att William har varit otrogen, att det är därför hon har varit borta. I ett sånt sammanhang då kan man liksom paketera in allt som hovet just nu behöver.
Ja, verkligen. Och det behöver inte vara så. För sätter hon sig i en intervju eller i en podd, då är det också en signal att hon lite grann viker sig för den här, det här trycket och pressen. Att hon måste dela med sig av sitt privata liv.
Om man bara dyker upp i ett sånt sammanhang, då har man också hållit sig till deras grundplan. Att hon är sjukskriven fram till påsk, sen kommer ni att få se henne.
Ja.
Men enligt Mirror då så är det ju två seniora tidigare anställda vid hovet som arbetar heltid med att då planera Kates återgång till arbetet. Och enligt tidningen så är det två mycket erfarna då PR-specialister som har fått det här uppdraget. Och till sin hjälp så har de ett team av medarbetare vid hovet som då står Kate och William mycket nära. Och då även Kates kommunikationsteam. Jag tänker att det nog är bra att få in lite nya röster i deras team, för att det har varit en kämpig och utmanande period, och det känns som att några eventuellt kanske kommer att ryka efter det här. Så det är väl klokt att ta in lite mer seniora medarbetare.
Mm. Kate har ju också anställt en ny privatsekreterare. Han heter Tom White och han började arbeta i januari. Han var ju tidigare drottning Elizabeths medarbetare. Från november 2020 fram till att hon dog då i september 2022. Och det sägs att kungafamiljen, de var så nöjda med hans insats så att de ville ha honom tillbaka och passa då perfekt i Kates team. Kate som ju en dag också ska bli drottning.
Och även prins William har ju anställt en ny privatsekreterare, den tidigare diplomaten Ian Patrick. Och han ingår också i det team som nu planerar Kates tillbakagång. Och en källa till Mirror säger att den här gruppen då jobbar dygnet runt för att allt ska gå så smidigt som möjligt efter det kaos som varit den senaste månaden.
Mm.
Tänkte vi, om vi klagar på att vi stressade på jobbet, kan man tänka sig att det har varit i det här kommunikationsteamet.
De har en del att göra.
Ja.
Vi ska också prata om kronprinsessan Victoria. Ni har nog inte missat de här söta bilderna på henne och en liten killing som Aftonbladet publicerade igår. Vi spelade in den 20 mars. Igår så hade vi bilder på den här jättesöta lilla jätten. Men det var ju många andra medier som hade också. Men Victoria hade då en vacker blomsterkrans runt halsen. Hon var iklädd en sån här blå skyddsväst. Vi ska förklara varför hon hade det. Men då plockade hon upp den här lilla geten, den här lilla killingen, och liksom gosade med den när fotograferna tog sina bilder. Det är också väldigt bra knep för att fånga fotografers intresse.
Jättefina bilder.
Mm.
Och Victoria, hon befinner sig ju på ett 4 dagar långt besök i Bangladesh. Och hur söt den här lilla killingen än är, så måste vi prata om den här resans då egentliga syfte.
Mm. Victoria är i Bangladesh för att sätta strålkastarljuset på klimatförändringar och utsatta människors kamp då mot dess konsekvenser. Och hon reser tillsammans med FNs organisation United Nations Development Program, eller UNDP som vi säger. För det är nämligen så att hon utsågs till Goodwill-ambassadör för UNDP i oktober förra året. Och det här är då hennes första resa inom ramen för det här uppdraget som hon har där. Och då är det väldigt mycket fokus på just klimat, även hav och människor då som påverkas av klimatförändringar.
Och det var på landsbygden utanför staden Kulna i östra Bangladesh som hon då fick gosa med den här lilla killingen. Och Victoria, hon besökte platsen för att få veta mer om ett projekt som stöttar klimatutsatta kvinnor. Och hon träffade både kvinnor och jordbrukare som berättade om hur klimatförändringarna då påverkar deras vardag. Och tack vare flera olika initiativ för då klimatanpassning så har man då kunnat förbättra människornas liv.
Det är ju ändå fantastiskt. Jag kommer ihåg när jag var liten, man pratade om Bangladesh, det var verkligen ett av världens fattigaste länder. Det har ju lyfts ekonomiskt, det har det liksom. Det är en positiv utveckling. Men det hemska då med Bangladesh är också att de drabbas så otroligt hårt av klimatförändringarna. Och även naturkatastrofer som är följd av det. Trots att de som land själva inte har bidragit med någonting, eller väldigt lite, till den här krisen. Problemet är ju också att det här landet ligger mindre än 10 meter över havet. Och det översvämmas ju konstant. 30-70% av landytan översvämmas varje år. Alltså det är ju, tänk dig också den terrorn att leva under de villkoren, att kommer det stora skyfall, ja men då kan man nästan räkna med att då kommer det översvämningar också. Och det blir bara värre.
Hemskt.
Mm.
Men det är ett späckat schema för den här fyra dagar långa resan. Victoria, hon ska besöka ett universitet och flera av de projekt som UNDP stöttar. Ön Hatia som utsatts extremt liksom, för den här klimatkrisen. Ett flyktingläger, banker, organisationer och diplomater. Så det är mycket som kronprinsessan ska hinna med under de här fyra dagarna.
Mm.
Men återigen, det är den här effekten av att kungligheter sätter, eller riktar strålkastarljuset. Ja. Det betyder väldigt mycket.
Och därför vi sitter och pratar om det också.
Precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi ska gå över till någonting helt annat. Som ni vet, de flesta av er, prinsessan Dianas bror, han är Earl och han heter Charles Spencer. Och efter prinsessan Dianas död 1997 så var ju Charles Spencer otroligt kritisk mot pressen och kungahuset. Han höll ett kontroversiellt tal på hennes begravning. Jag kommer ihåg det faktiskt.
Mm.
Och var, liksom riktade den här udden då mot medierna. Han lovade att skydda sina systersöner Harry och William från den typ av intrång som deras mamma Diana då fick utstå. Vi lyssnar lite på hur det lät.
This is not a time for recriminations, but for sadness. However, I would say that I always believed the press would kill her in the end. But not even I could imagine that they would take such a direct hand in her death, as seems to be the case. It would appear that every proprietor and editor of every publication that has paid for intrusive and exploitative photographs of her, encouraging greedy and ruthless individuals to risk everything in pursuit of Diana's image, has blood on his hands today.
Och Earl Spencer är nu aktuell med en ny bok som heter A Very Private School. Och i samband då med den här boklanseringen så har han också ställt upp på en intervju med BBC som kommer att sändas på söndag. Men redan nu, Jenny, så har vi fått se en liten del av den här intervjun. Och han pratar ju väldigt mycket om sin uppväxt där.
Ja, när det gäller barndomen så avslöjar han att både han och prinsessan Diana blev utsatta för riktigt vidrigt våld. Både hemma, barndomshemmet och i skolan. I intervjun så avslöjar Earl Spencer att han och hans systrar utsattes för våldsamma bestraffningar hemma när de var små. En av barnflickorna som tog hand om Earl Spencer och Diana, som han då i boken benämner Nanny Forster, ska ha tagit tag i dem när de varit bråkiga eller gjort något dumt. Slagit ihop deras huvuden hårt mot varandra. Alltså, sånt där gör ju svinont.
Ja, han säger det också, att det gjorde väldigt ont varje gång det hände. Och han berättar också att deras pappa inte visste om att det här pågick, att de fick den typen av bestraffning varje gång de hade gjort någonting som ansågs vara fel då.
Mm. Och det sägs då att Earl Spencer, han beskyller inte sina föräldrar för det som hänt, utan han menar väl på att de gjorde sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Precis som 98% av alla föräldrar gör. Men han menar ju då att det som de utsattes för, det synliggör på något vis det avstånd som ofta finns mellan föräldrar och barn då i vissa aristokratiska familjer. Och det kan man verkligen säga, det har vi ju sett i en del kungafamiljer också. I den danska, kronprins Fredrik har ju pratat om att han och hans bror fick aldrig äta middag med sina föräldrar. Det var en distans mellan dem.
Kung Fredrik har ju till och med sagt att han kände sig som en gäst de gångerna han fick äta middag med sin mamma och pappa, vilket är så himla svårt för en själv att förstå och ta in.
Och vår kung också, och hans systrar Hagasessorna fick ju äta i barnkammaren istället.
Ja, Men Charles Spencer berättar även att han led av bulimi och att, ja, men, som en följd då av att han fick för lite uppmärksamhet av sina föräldrar. Men han berättar även att han inte pratade med någon om det här. Inte heller med sin syster Diana som också led av den här ätstörningen. Och han säger här i intervjun att han tror att Diana skulle ha blivit väldigt arg och förfärad om hon hade fått reda på, ja, men hur hennes bror egentligen mådde under uppväxten. Så säger han så här, citat, jag tror att hon ska ha blivit chockad faktiskt, slutcitat.
Ja, han berättade även om en annan barnflicka som tog hand om de äldre systrarna, alltså Dianas stora systrar, att de använde laxermedel för att straffa dem. Alltså det är så sjuk tanke så jag kan inte ens förstå den. Och han säger då att ja, en annan barnflicka straffar dem genom att ge dem laxermedel. Mina föräldrar kunde inte förstå varför de konstant var sjuka. Så det var fruktansvärt utstuderat och grymt.
Hemskt.
Mot barn.
Det är som också de barnflickorna som ska stå dem nära och vara en trygg punkt för barnen. Och sen utsattes de för den här typen av våld. Alltså det är ju hemskt.
Men det är ju inte nog med det. I den här intervjun med BBC så berättar han att han också behandlades mycket illa på skolan. Att han kände ett hat mot all slags orättvisa. Och det var det som fick honom då att liksom attackera pressen så hårt när hans syster Diana dog.
Och Charles Spencer, han vill inte svara på några frågor gällande William och Harrys relation och den här klyftan mellan dem. Men han får ju faktiskt en fråga i den här intervjun med BBC gällande Catherine, prinsessan av Wales, och hennes hälsa och alla spekulationer i media. Journalisten frågar honom då om man tycker att dagens tryck från media och de här konspirationsteorierna är värre än vad de var när Diana levde. Och jag tycker vi lyssnar lite på vad han svarar.
No, I think it was more dangerous back in the day. I think, if I look back to 97 and Diana's death, I think that was so shocking to, the circumstance of her death was so shocking that it did make the industry that supports the paparazzi really consider more carefully what it could and couldn't do. Not because they had a moral judgment, but because it was unacceptable.
Ja, Earl Spencer säger ju att han tror att det var farligare förr i tiden. Och när han då tänker tillbaka till 97 och Dianas död, att det också var så chockerande, de här omständigheterna kring hennes död. Och det fick branschen då som stöttar paparazzis att verkligen överväga mer noggrant vad den kunde och inte kunde göra. Och så säger han så här, inte för att de hade en moralisk bedömning utan för att det var oacceptabelt för allmänheten, slutcitat.
Ja, och gällande det här mediedrevet och alla spekulationer kring Kate så säger han ju mer att han, ja men jag oroar mig för vad som hände med sanningen. Och det kan jag förstå honom med tanke på hur det här har liksom spårat ur och allt man har skrivit och sagt om Kate.
Mm. Och på söndag då så sänds intervjun på BBC med brittiska journalisten Laura Kunzberg på BBC som sagt.
Och när det gäller då Charles nya bok så berättar han ju även om det här våldet som han utsattes för på skolan. Det handlar då om sexuella övergrepp. Han skickades ut till en internatskola, Maidwell School, redan som 8-åring. Då är man inte gammal.
Nej, men då är man ju ett litet barn. Alltså min son fyller 10 snart, men han var 8. Man är inte kaxig när man är 8.
Nej, och tänk att skicka iväg honom.
Man behöver ju vara sina föräldrar. Earl Spencer skriver i sin bok A Very Private School att en kvinna i personalen misshandlade och utsatte honom och andra unga pojkar i deras sovsal. Han kallade det för grooming. Jag bara tappar konceptet. Det är ändå så här, de lämnar sina föräldrar, de är väldigt små. Den här personalen som då, precis som du pratade om nannies innan, ska då vara den trygga punkten. Det är sånt jäkla svek. Men hon hade då valt en pojke varje termin att dela säng med. Och hon hade sex med eleverna. Nej, fy 17 alltså. Vidrigt.
Var det ungefär ett år sedan det kom de här nyheterna och gällande, var det danska hovet va?
Ja, det var Herlufsholms internatskola.
Det handlade ju också om sexuella övergrepp.
Och där gick ju prins Christian.
Precis, så att det är hemskt att det här pågår.
Men det är också en sån stängd institution. Och när barnen varken har föräldrar eller andra vuxna i sin närhet utan bara skolans personal, de är ju sköra och utsatta.
Och Spencer skriver ju även att skolans dåvarande rektor John Pors utförde brutala misshandlar vid flera olika tillfällen. Han skriver också om att han vid ett tillfälle ska ha blivit slagen med de här piggarna från en cricketstövel. av då skolans latinlärare. Och han säger det i intervjun att när han har skrivit den här boken så har han ju på ett sätt liksom återupplevt de här upplevelserna i skolan. Och han beskriver det som en absolut helvetesupplevelse.
Ja, men jag förstår det.
Han säger också det att han har varit med om djup smärta och att många av oss, och då syftar han till de som har gått på skolan, lämnade den här skolan med demoner insydda i sömmarna på våra själar.
Så vidrigt, men ändå så vackert uttryckt. Alltså det var ju fint, väldigt fint uttryckt av honom, men hjälp.
Och det som är så hemskt är att han också berättar att de berättade inte om de här övergreppen för någon. Och det skyller ju då på, för det fanns liksom, den största oskrivna regeln var just don't tell, säg inte till någon.
Nej.
Så det var liksom det så de var uppfostrade på skolan.
Det är ju så förövare lurar barn och får barn, tvingar barn att hålla tyst. Fruktansvärt. Men det här har ju lett till någonting bra kan man ju säga på det viset, att han har ju vägrat skicka sina egna barn till någon internatskola. Det har varit no-no för honom. Och han säger också det, att jag tycker inte det är rättvist. Jag skulle aldrig skicka iväg någon av dem. Det kunde jag inte göra emot dem, säger han.
Och den här skolan då, där Charles utsatts för övergreppen, Madewell School, har i ett uttalande då bemött de här anklagelserna ifrån Earl Spencer. Och de skriver bland annat så här, att det är gripande att läsa om de erfarenheter Charles Spencer och andra elever haft på skolan, och vi är ledsna att det är deras upplevelser. Inom utbildning idag har nästan varje aspekt av skollivet utvecklats avsevärt sedan 1970-talet. I centrum av förändringarna står barnens skydd och främjande av deras välbefinnande.
Vi kommer ju säkert prata mer om det här efter att intervjun har sänts. Jag ska också försöka få tag på Earl Spencers bok. Jag skulle gärna vilja läsa den. Och också för att det här alltid är aktuellt. Som vi pratade om, den där danska internatskolan där prins Christian gick. Han lämnade ju den sen efter att det blev sånt rabalder i Danmark, därför att drottning Mary också står för en inkluderande, alltså hon jobbar ju mot mobbing, hon jobbar ju liksom mot ojämlikhet och barns, utsatta barn.
Så här, trygga uppväxt och ja, så vidare.
Så det blev ohållbart att han skulle gå kvar där såklart. Men vi följer det här. Och nu är det dags för veckans Harry och Meghan.
Meghan har ett nytt projekt på gång. Vi har pratat om det tidigare och det har varit mycket snack om att Meghan haft någonting på gång när det kommer till sociala medier. Innan hon träffade Harry så var det så att hon drev en lifestyle-blogg som hette The Tig. Hon var väldigt stor på Instagram, hon hade över 3 miljoner följare. Men i och med mötet med prinsen och förlovningen så fick hon stänga ner alla sina konton. Och vi kan ju säga det att The Tig, det var ju lite som en livsstilsplattform på nätet. Det fanns en blogg och den handlade mycket om, ja, men det var modetips, det var livsstil, det var resor och restauranger. Så det var en väldigt så här bred plattform med då Meghan i fokus.
Mm, och nu verkar hon vara på gång med något liknande igen. Förra veckan lanserades nämligen Meghans nya projekt, ett varumärke som heter American Riviera Orchard. Typ amerikanska rivierans fruktträdgård, ja, kan man väl säga.
Ja, och det lanserades då med ett Instagramkonto, en hemsida och en kort video på 16 sekunder.
I klippet får man se Meghan i köket i deras hem i Kalifornien. Och vi ser händer som rör vid blommor och sen rör runt i en gryta. Och i slutet på det här korta klippet så syns Meghan då i en lång svart klänning. Det är väldigt mystiskt och tjusigt och stämningsfullt. Och videon avslöjar egentligen inte så mycket. Och inte Instagramkontot heller. Utan man kan lägga märke till att det finns redan över 500 000 följare till det här kontot.
Det gör det. Och vi måste ju lite prata om den här loggan för varumärket också. Det består ju av en, ja, men guldfärgad sköld kan man säga. Där det då står Montecito i mitten. Och det är ju alltså namnet på staden där Harry och Meghan bor. Det är ju fortfarande oklart vad exakt som kommer att säljas under det här varumärket. Men det har ju såklart väckt stor uppmärksamhet.
Som alltid när det gäller Meghans göranden. Det finns ju många som på nätet då, och också på medierna har gått igenom varumärkesansökningar. Och då har man lyckats få fram att American Riviera Orchard planerar då att sälja kokböcker, heminredningsprodukter. Det är till exempel karaffer, slevar, servettringar, kökshanddukar. också livsmedel som marmelad och gelé. Det känns väldigt romantiskt lantligt på något vis.
Mm.
Och många spekulerar ju då om placeringen av vissa föremål i videon också är då föremål som kommer att vara till försäljning. För man kan se en karaff, man kan se lite olika grejer där.
Troligtvis är det ju så.
Ja.
Ja. Och det här klippet, det förmedlar ju verkligen en känsla av ja, men, mystik. Och man kan ju inte se mer än liksom loggan på Instagram-kontot. Så att, och jag tänkte på det nu, när man går in på hemsidan nu.
Mm.
Det enda man kan göra det är att signa upp på en väntelista.
Mm-hmm.
Och vad den väntelistan innebär, det har ingen aning om. Jag har självklart signat upp.
Ja.
Men vi får väl se om det kommer vara något försläpp på något sätt. Eller vad det är som väntar.
Lindsay Immler som är specialist på digital marknadsföring. Hon har pratat med BBC. Och hon säger då att den här mystiska känslan i videon, det är mycket medvetet. Den är då diskret och lockande. Och det säger hon också då att Meghan, hon spelar på amerikanernas sagolika uppfattning om den där spännande utländska kungligheten och mystiken kring dem. Och ja, det får man väl ändå säga att både Harry och Meghan, de kan ju inte släppa det kungliga. Det återkommer hela tiden i allt de gör.
Står också i beskrivningen på Instagram, Duchess of Sussex. Så att absolut att man vill dra lite på den. I den tråden.
Mm. Och lanseringen då av Meghans företag, det kom ju faktiskt bara några dagar efter att Catherine, prinsessan av Wales, bett om ursäkt efter redigeringen av det här familjefotot. Och Lindsay Immler, hon tycker att sammanhanget och den här mediala uppmärksamheten mellan de två kvinnorna är mycket intressant.
Ja, hon nämner ju det att båda två har ju varit väldigt försiktiga med att dela information från sina dagliga liv. Och då syftar hon ju till då Kates hälsa. Och sen Meghan har vi inte sett på länge alls under en väldigt lång tid. Och att Meghan har sett sig som den negativa och Kate som den positiva. Men i och med då hela Kate-gate versus då Meghans lansering och den här videon, så tycker hon att man ser en märkbar förändring på en gång.
Ja, det kan man väl säga på ett sätt nu med den här orkanen kring Kate och hennes operation och tystnaden från hovet. Det är klart att det är många som är otroligt negativa kring det där. Så ja, på ett sätt har väl då liksom placeringarna skiftat här, att Meghan kommer ut lite grann med det här tjusiga, vackra, romantiska och folk blir nyfikna och Kate är fortfarande inne i den här orkanen av konspirationsteorier, så att ja, jag kan förstå. Om hon menar på det sättet så håller jag med.
Men frågan är då om det här var en slump att det råkade krocka. Liksom Kates ursäkt och samtidigt klickar Meghan på lanseringsknappen. Jag har så svårt att tro att det var en slump.
Allting som Meghan gör är genomtänkt. Så är det. Och hon är duktig på det med strategier och sådär. Så
hon jobbar också med riktiga PR-proffs.
Det gör hon. Men trots att lanseringsvideon då är kort och den avslöjar inte så mycket, så har den blivit ganska hånad faktiskt. Vissa har skämtat om att American Riviera Orchard, det låter som namnen på barn som är födda till Hollywood-kändisar. Och varumärket också jämförts med Gwyneth Paltrows företag Goop. Gwyneth Paltrow har ju en stor sajt som också är med lifestyle och försäljning av produkter. Och den är lite så här hippie, vad ska man säga? Det är ju lite så här, hon håller på med underlivsrökelse eller sköljningar. Och, alltså vad heter det när man är lite...
Ja, men hon är ju lite så här, hon har gjort sig själv lite till en så här...
Alternativ.
Ja, och kanske lite livsstilsguru kan man säga.
Ja, men det är mycket det här lite som jag känner igen så väl från mina vänner från New York och Los Angeles. Att det är också en sån här trend att det ska vara lite... hippie, jag hittar inte rätt ord, men du förstår vad jag menar. Mm. Sara. Ja. Mm. Och man går till alternativa behandlingsmetoder och så här. Gwyneth Paltrow är liksom sinnebilden för det där.
Det är också lite roligt att Meghans hemsida nu, alltså det dras paralleller till ja, men andra produkter som säljs av kändisar, som till exempel då Kim Kardashian, att man tror att det här bara ska bli ytterligare en sån grej. Och lanseringen har också väckt spekulationer om, det handlar då om att varumärket som Meghan har lanserat skulle kunna bryta mot ett avtal som Harry och Meghan tecknat med den kungliga familjen. I det här avtalet så står det klart och tydligt att de inte får använda deras kungliga titlar, hans kungliga höghet och hennes kungliga höghet i kommersiella sammanhang. Hittills har inte företaget använt de här titlarna. Det står dock bara Duchess of Sussex i den här beskrivningen. Men
det är dock en titel som hon fick av drottning Elisabeth.
Precis. Mm. Så det är väl därför nu redan kritiken börjar sippra in. Alltså jag tänker så här, när då de här produkterna lanserats, om det blir så att ja, men någonting i stil med att det kommer stå så här, låt säga på den här soppsleven, att det då kommer stå så här, by Meghan, Duchess of Sussex, alltså då kommer det bli ett vev.
Ja, det kommer nog inte kungahuset tillåta överhuvudtaget. Det har jag väldigt svårt att tro. För då profiterar hon ju enormt mycket på den här kungliga titeln och statusen kring sin roll där. Så det blir tufft.
Vad tror du då? Flipp eller flopp?
Nej, men Meghan är ju duktig på just såna här grejer. Jag kan tänka mig, hon har en stor fanskara. Och särskilt i USA, för där man diskuterar inte henne på samma sätt som man gör i Storbritannien. Därför att man inte heller har den här känslan för ett kungahus eller varför det skulle bryta regler. Man tänker på Meghan på ett annat sätt, att hon är modig och att hon vågade stå upp mot en stor, gammal, traditionell institution och så vidare. Så jag kan absolut tänka mig att i USA kan det här bli en jätteflipp. Vad tror du?
Ja, men jag håller med dig och jag tycker det ska bli väldigt kul att se vad det är som kommer att lanseras. Spännande.
Mm. Men det är inte bara guld och gröna skogar för Harry och Meghan. För på brittiska hovets hemsida, som är mycket välbesökt, och den uppdateras dagligen med ny information, så har de faktiskt floppat lite, får man väl säga, där då. Det var många som hann haja till när det visade sig att Harry och Meghan, som tidigare haft var sin presentation på hemsidan, om sig och sitt liv och bakgrund och så här, plötsligt var helt borttagna. Och under en kort period så saknades de helt på kungahusets hemsida. Men så plötsligt så kom det upp en helt ny presentation.
Ja, och i den här nya presentationen så ligger de med liksom en gemensam. Den är också mycket kortare än vad liksom de hade tidigare. De tituleras då som hertigen och hertiginnan av Sussex. Alla andra familjemedlemmar har ju fortfarande varsin presentation, ska sägas. Och det som också är intressant, när man då klickar på Harry och Meghan, som också har placerats allra längst ner på den här presentationssidan, så inledningsvis då så står det att som tillkännagavs i januari 2020 så har hertigen och hertiginnan av Sussex dragit sig tillbaka som arbetande medlemmar av kungafamiljen, följt av en kort information om när de gifte sig samt vad deras barn heter och när de föddes.
Mm. Ja, och som sagt längst ner på sidan. Nu är det familjemedlemmar som prinsessan Alexandra, prins Andrew, hertigen av Kent som ligger över. I prins Andrews presentation, där kan man faktiskt se att det klart och tydligt står att den 13 januari 2022 efter drottning Elisabeths beslut att han då blev av med sina militära anknytningar och beskyddarskap och att han efter beslutet inte kommer återgå till officiella uppgifter. Det är också lite unikt, för det här har diskuterats jättemycket. Ifall hans bror, kung Charles, när han nu blev regent, skulle släppa in honom i värmen igen. Mm. Men det här är ju då ett bevis på att nej, så blir det inte. Han kommer aldrig återgå i tjänst.
Och då skriver ju också det att innan han tog ett steg tillbaka från det offentliga livet så utförde hertigen av York ett brett utbud av offentligt arbete med en stark ekonomisk och ett starkt ekonomiskt och affärsmässigt fokus. Så att här har man gjort det tydligt att prins Andrew, han kommer inte komma tillbaka i den kungliga värmen.
Nej. Om vi går tillbaka till Harry och Meghan, jag tänkte just också på det vi pratade om, att det alltid är två grupper. Någon stöttar dem, alltså ena gruppen stöttar dem, den andra gruppen hatar dem. Så är det ju också, här kan man ju se när detta blir känt då. Världsmedia har ju skrivit om det här också. Ja, man kan ju se att det är många som tycker att kungahuset gör rätt, men också en stor grupp som tycker att det var väldigt onödigt av brittiska kungahuset.
Jag tror aldrig att några kommer att bli ense gällande Harry och Meghan.
Det tror inte jag heller. Men kanske konstigt att det inte har skett tidigare möjligtvis. Att de liksom flyttas ner. För är de inte arbetande kungligheter så visst, de är en del av familjen. Men inte, de representerar inte kungahuset längre. Det gör de inte.
Nej, så att det är ganska sent ändå. Borttaget om man tänker på hur länge sedan det nu faktiskt är som de klev tillbaka.
Mm. Tack snälla lyssnare för att ni har varit med oss den här veckan. Kate är en långkörare. Det är mycket möjligt att vi pratar med henne nästa vecka igen. Vi får se vad som händer. Vi samlar också ihop massor av lyssnarfrågor, för vi kommer snart att spela in ett frågeprogram med bara era frågor. Maila gärna till kungligt@aftonbladet.se.
Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Var hittar man dig på Instagram?
Ja, på Instagram hittar man mig då. Kungligt med Jenny heter jag där. Jag finns på TikTok, men jag... Och vi hade en sån diskussion innan vi startade. Jag förstår mig inte på TikTok. Jag är en boomer.
Nej, det är inte Jenny. Men jag kanske har kommit in lite mer i TikTok-gitet. Man hittar mig både där och på Instagram under namnet royalistan.se. Tack snälla för att ni lyssnat på veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.